Då kör vi. Ja, det gör vi.
Hej och välkomna tillbaka till Toppform-podd.
Välkommen, och du sa tillbaks därför att vi har haft ett sommaruppehåll.
Jag tänkte så att har man lyssnat innan så kanske man vill känna sig välkommen tillbaks. Mm. Och kanske är man ny, och då är man i alla fall välkommen tillbaks. Vi har haft ett sommaruppehåll.
Exakt. Vi heter lite olika saker.
Leif Stålhammar heter jag.
Och jag heter Simon Sandgren.
Och vi jobbar båda två på linjen för grafisk form och kommunikation på Södra Vätterbygdens folkhögskola.
Bra.
Och så gör vi en podd.
Det gör vi.
Och den hittar man på toppformpodd.se. Man hittar den på Facebook.
Och då söker man efter Toppform.
Ja.
Och Facebook vill vi gärna att ni lämnar respons på det som ni hör här i podden. Ni får gärna ställa frågor eller kommentera sånt som vi pratar om på olika sätt. Eller önska ämnen som ni tycker att vi ska ta upp framöver.
Just det. Det har väl inte varit sådär jättemånga inspel än så länge, så vi är gärna fler. Vad ska vi prata om idag?
Idag ska vi prata om självkänsla, självförtroende och självbild.
Det låter väldigt självcentrerat, helt enkelt. Men det blir ett spännande avsnitt, hoppas vi.
Det tror vi.
Ja. Jaha, självkänsla, självförtroende och självbild.
Mm.
Det är kopplat till grafiska branschen då.
Ja.
Framförallt kanske.
Ja, men vi jobbar ju med grejer som hela tiden bedöms på olika sätt.
Ja.
Jag tror att alla i början kämpar lite grann med...
Jag tror att alla kämpar lite grann med uppfattningen om sig själv och vad andra tänker, oavsett om det är i början eller senare. Det kan komma även hos luttrade formgivare, tror jag.
Absolut. Ja. Det ligger väl på något vis inbyggt i oss att vi vill bli omtyckta och vill att det vi gör ska vara omtyckt. Ja. Det går ju perioder i livet, den här rädslan för att andra ska inte gilla det som jag gör eller presterar, så att säga.
Och just i den här branschen så blir det så tydligt då att det är en slags yttre bekräftelse från andra som bedömer hela tiden det man gör.
Mm.
Så därför kanske det är ännu viktigare att prata om det och förstå hur man själv ser på det. Också.
Mm.
Mm. Självbild, självkänsla och självförtroende. Vad är det för skillnad på de här begreppen då? Tänkte vi låta dig, Simon, reda ut det en gång för alla.
Ja, det är ju lite... kan ju vara lite oklart och lite rörigt. Självkänslan handlar ju om den känslan man har för sig själv. Och har inte så mycket med ens prestationer att göra. Utan snarare värdet på sig själv. Att man har en känsla för att man är värdefull eller har ett egenvärde oavsett vilken titel man har eller vad man har presterat eller vart man bor och så vidare. Mm. Så att där har vi självkänslan någonstans, tänker jag mig.
Ja.
Medan självförtroendet då är mer kopplat till prestation. Det är ju uppfattningen om sin egen förmåga egentligen för olika saker.
Mm.
Och självbilden blir då någon form av sammanfattning utav dessa.
Just det.
Hur jag ser på mig själv, min personlighet och det här alltihop sammantaget.
Ja.
Hur jag betraktar mig själv i kontexten här på jorden.
Kontexten här på jorden, det lät stort på något sätt så.
Ja, ja, men lite så tänker jag om skillnaderna.
Just det.
Skulle man... bland begreppen här.
Kan jag tolka det då som att självbilden är sammanfattningen av självkänsla och självförtroende? Var det du sa till
och med? Ja, lite så.
Ja. Och då ska den helst vara korrekt på något sätt.
Det är alltid trevligt.
Ja. Ja, ja, men då tror vi att vi har någon slags...
Då vet vi ungefär vad vi pratar om.
Vad vi pratar om.
Och vilka begrepp vi ska använda när.
Ja, kanske. Och jag kommer nog att använda fel.
Säkert jag också.
Hela tiden. Ja, men hur ska man hantera det här då? Hur ska man tro på sig själv när allt man gör bedöms och kritiseras av andra? Var kommer självet in då i så fall när det är andra som ska avgöra?
Mm.
Om det du...
Alltså jag tänker att man behöver ha en god självkänsla som grund för att våga liksom tro på det man gör i övrigt eller så.
Mm.
Om man inte har den känslan för sitt egenvärde så att säga, så tror jag att det blir svårt att... Men den tron på en själv behöver liksom någonting att stå på.
Ja.
Och därför behövs en god självkänsla.
Ja, just det. Har det alltid varit viktigt, tror du, i den här branschen med alltså en god självkänsla som grund? Eller har det blivit viktigare eller mindre viktigt?
Ja, det har ju inte blivit mindre viktigt i alla fall. Jag tror att det alltid har varit viktigt, och jag tror inte heller att det bara gäller den här branschen egentligen.
Nej.
Det finns inget dåligt med att ha en god självkänsla.
Har du en god självkänsla kan du inte hålla på med det här. Nej,
men, jag tror att man har bättre förutsättningar för att lyckas i våran bransch om man har en god självkänsla.
Mm.
Har du en god självkänsla, Leif?
Jag mår ganska bra, så att säga. Jag har en ganska bra känsla för vem jag är och mitt värde. Ja, det tycker jag nog. Jag drabbas sällan av dåligt självförtroende heller, så det hänger väl samman där då på något sätt.
Mm.
I de flesta fall så skulle jag säga att jag är ganska trygg i mig själv också. Alltså att jag behöver, det låter konstigt, alla behöver yttre bekräftelse.
Mm.
Men får jag inte det, så tycker jag ändå att, alltså, det sänker inte mig. Det lyfter mig, det kan du ju göra.
Såklart.
Men det sänker inte mig om jag inte får det, utan då kan jag tycka att nej, men jag vet nog att det här var bra ändå.
Det tycker jag är ett riktigt bra kvitto. Det som du pratar om nu, det här med bekräftelsen. Om man inte behöver den bekräftelsen utifrån hela tiden, så är det ett kvitto på att man har en god självkänsla, tänker jag.
Mm.
Har man lite sämre eller lägre självkänsla, hur man nu säger då, så tror jag att man i större utsträckning behöver eller är beroende av yttre bekräftelse.
Mm. Om man sitter och jobbar med någonting som man inte faktiskt tycker om så mycket, alltså det kan ju vara att du sitter och jobbar och producerar saker som du inte tycker är så snyggt.
Mm.
Måste man gilla det man producerar? Eller påverkar det självkänsla och självförtroende om du sitter och producerar saker som du faktiskt egentligen inte tycker om rent personligt, men kunden vill ha det så, eller marknaden vill ha det så?
Jag tror man ska skilja på vad man tycker om och vad man tycker är snyggt.
Mm.
Jag tänker att man kan tycka om saker även om de inte är snygga, men om de fungerar. Så tänker jag i alla fall.
Mm.
För det händer ju absolut att man jobbar med saker som man inte tycker är snyggt. Jag har gjort det en hel period i mitt liv, ganska mycket.
Mm.
Där man får lägga sin egen smak åt sidan. För funktionen är viktigare.
Mm.
Och det ena utesluter ju oftast inte det andra. Men det kan ju finnas fall när det blir liksom lite extremt. I den perioden så uppskattade jag ändå det jag gjorde och mitt jobb, och var nöjd med det jag gjorde för att det fungerade. Och inte för att det var så fantastiskt fint.
Ja, just det. Men skulle du kunna lägga med i din portfolio, så att säga, visa upp det och känna att ja, men det här har jag med i portföljen, för jag vet att det fungerade, fast jag tycker inte...
Absolut, ja. Men det beror lite på vilken typ av portfolio man har i så fall, tänker jag. Men om man har en portfolio där där man beskriver ett case lite mer, då kan man ju förklara. Och då blir det ju relevant.
Ja.
Sen om man gör någonting som ser ut som en hink med skit men funkar kanonbra, men inte kan förklara kontexten, då kanske man skulle utelämna det.
Ja. Men det tror jag är viktigt, och det kanske inte handlar om självbild och självkänsla. Jag tror överhuvudtaget alltid det är viktigt att förklara det man har gjort. Man måste ha kontext på det, annars går det inte bedöma om något är snyggt eller bra egentligen. Man kan tilltalas av en form visserligen, men förstår jag inte sammanhanget den kommunicerar i alla fall. Så.
Om man sitter med någon grej och så tycker man inte att det blir snyggt eller bra, men det ska vara snyggt eller bra.
Ja, det där är svårt.
Och det kanske är det egentligen.
Ja.
Men man kämpar med att man själv inte tror det eller tycker det.
Ja.
Hur ska man bära sig åt?
Hur ska man bära sig åt? Det är ju svårt, för att om man själv är sin värsta fiende, så att säga, att man själv kritiserar sig själv för mycket, man börjar med någonting och sen sågar man det, och så börjar man med något nytt och så sågar man det, då är risken att man blir aldrig nöjd med något, man blir aldrig färdig med någonting, man kan aldrig släppa det. Så jag skulle säga att det kanske viktigaste för att inte hamna där, men det är förstås att ha en god självkänsla och självförtroende innan, men om man inte har det, att definiera ganska tydligt för sig själv, vad är det jag ska göra innan man sätter igång, och också på något sätt försöka analysera, har jag nått dit? För att annars är risken, om man inte är tydlig innan man sätter igång, då är ju också risken att man inte vet när man har kommit dit. Eller att man flyttar målen framför sig hela tiden, och då kan man hela tiden säga att nej, det här är inte bra än, nej, det här duger inte. Men om man har bestämt det är det här jag ska göra, det är dit jag vill nå, det är detta som det här ska utföra, kommunicera, då kan man också säga att ja, men det är faktiskt det gör. Jag tycker inte super mycket om det kanske, eller det är inte det bästa jag har gjort, kan jag kanske till och med erkänna, men jag kan kanske ändå se att det gör de tre sakerna som jag bestämde att det skulle göra. Och då har jag lyckats oavsett vad jag känner. För det är ju egentligen så att vi ska inte formge med känsla bara, vilket låter konstigt, klart vi ska använda känslor också. Men vi måste också kunna ha definierbara mål och riktlinjer för det vi vill uppnå. Och då handlar det inte så mycket om känslor längre.
Och efter det att man har en idé om vad man ska göra, så kanske det också kan vara en hjälp att man sätter en tid för när jag ska vara färdig. Och låt säga då att jag hinner göra 4 varianter på någonting. När tiden är slut så får jag helt enkelt bara välja vilken som var minst dålig.
Absolut. Ja, men och jag tror att det är viktigt att, alltså, känner man med sig att jag sågar mig själv alltid, då blir arbetsprocessen blir ännu viktigare då. Inte bara, som jag sa nyss, att sätta upp tydliga mål, utan också, som du säger då, bestämma tider. Nu är tid för skiss, eller nu är tid för idéer. Och så lång tid har jag på mig med idéer. Och jag får göra så här många idéer, men efter det så får jag inte, då får jag ta den minst dåliga, lösa den problemet, ja, det gör den, eller nej, ja, då kanske jag får börja om, men om ja, då är den bra. Då funkar den. Och så kan man gå vidare till nästa steg då i så fall. Så att man får ju hitta modeller som tar bort den här ständiga värderingen. Den är inte produktiv. Eller nedvärderingen kanske.
När man sen visar någonting för någon eller några då, som man har gjort, så får man ju kritik kanske. Vad kan vi säga om kritik? Det kan ju vara jättejobbigt att få höra någonting som att någon tycker att man har valt fel färg på någonting.
Eller? Det enklaste är ju att avfärda dem som idioter.
Ja, det är enklast. Inte alltid smartast.
Nej.
Nej, men hur, om man har svårt att ta kritik, Hur kan man bli bättre på det?
Man får ju skilja också på vem var källan till kritiken. Alltså, är det någon som kan någonting om det här som den kritiserar? Det får man ju först tänka efter kring. Är det bara någon random som säger att jag tycker den är ful, så kanske man kan fundera igenom, okej, hur mycket vet den här personen? Man ska inte avfärda dem som idioter. Självklart inte. Men så det är första steget. Kan den här personen som kritiserar någonting om det som den kritiserar?
Sen får man helt enkelt värdera kritiken beroende på
var den kommer ifrån.
Ja.
Sen får man ju, alltså kritik kan ju vara väldigt positiv också. Alltså ta de konstruktiva delarna i det. Vad säger de egentligen? Det är lätt att haka upp sig på, de tyckte inte om det. Men det är ju inte kritik, jag tycker inte om det. Utan kritik är ju egentligen att säga, kunna säga någonting om vad är det som inte når fram? Vad är det som inte fungerar? Och då får man ju försöka, får man inte reda på det i kritiken, då är det dålig kritik. Då får man be att få mer. Varför tycker du inte om det? Varför tycker du inte att det fungerar?
Precis.
Och hitta de delarna som då, ja men detta fungerar inte. Ja men då kan man göra någonting åt det. Om man vet vad som inte fungerar. Den är för smal. Ja okej, jag måste göra den bredare. Den syns inte i mörker. Ja. Att kunna ta kritik bättre handlar ju mycket om att kanske ställa följdfrågor till den som ger kritik också. Så att man får verktyg för att kunna förändra vad det är som inte fungerar.
Vissa personer kan ju, även om de får väldigt bra kritik, alltså kritik som är konstruktiv, tror jag drabbas av det här att men varför kom jag inte på detta själv? Fy vad pinsamt, eller vad dålig jag är.
Ja.
För att man har en föreställning om att man vill göra det helt rätt och perfekt. Ja. 100% direkt.
Från början. Ja, vad tänker du?
Ja, jag tänker att då kanske man har någonting annat att jobba med.
För då har man inte riktigt, eller då känner jag så här att då har man inte riktigt förstått hur processerna fungerar. Det finns väldigt få saker man ser som man tänker att här fanns det ingenting att förbättra. Utan även fantastiska saker som man ser eller träffar på känner man ju att ja, det skulle man, så här kan man göra, men man skulle kunna gjort så där också. Så att hitta det 100%, det är ju egentligen liksom, det är en utopi, det gör ingen. Problemet kanske hos den som känner så är väl kanske att man inte ser brister hos andra i så fall. Man ser brister hos sig själv, men man upplever inte brister hos andra.
Nej, just det.
Och då är deras idéer perfekta. Fast de aldrig är det. Inte ens dina och mina idéer är alltid helt perfekta. Nej. Har jag upptäckt.
Ja, men det blir kanske lite en fråga om prestige.
Ja, det kan det vara. Och det är klart att det här är en bransch med mycket prestige. Och där kan man ju drabbas av människor man möter som har, ja, men för mycket självförtroende. Eller skev självbild åt andra hållet. Man uppfattar sig själv som ofelbar. Och den personen har ju lätt att racka ner på andra då. Sänka andra istället. Så det kan ju vara en omvänd risk i branschen. Och det får man ju också försöka se igenom. Den personen som har sänkt mig. Hur rätt har den? Hur mycket litar jag på den egentligen? Eller, ja. Så ett verktyg som vi var inne på, det var ju det här med liksom att planera och att kunna veta när man är framme. Ett annat sätt är ju att ge sig själv samma spelregler som man ger andra. Just nu, eller ja, det har kanske alltid varit viktigt, men vi pratar om alla likas värde och det är viktigt att alla får vara sig själv och alla ska vara delaktiga. Det är ju liksom en samhällstrend. Men det finns en risk att man tänker att det gäller alla andra utom mig själv.
Ja, precis. Man glömmer bort sig själv i det här. Ja. När man kämpar för andras liksom lika värdiga och sådana här saker.
Alla är lika mycket värda utom jag,
ja.
För jag är värdelös. Så att, tror man på allas lika värde så måste det ju omfatta en själv också.
Mm.
Och då kan man inte riktigt sänka sig själv längre, utan då måste man höja sig själv också.
Mm.
I alla fall så stämmer ju inte det att alla är lika mycket värda.
Nej.
Nej.
Bra. Så är det.
Så är det. Alla är lika mycket värda.
Ska man säga någonting om vad som kan hända eller situationer som kan uppstå om man möter någon med ett självförtroende som inte stämmer överens med personen i frågas faktiska förmåga?
Att de är mycket sämre, menar du, eller?
Eller bättre. Eller bättre.
Mm.
Det blir lätt väldigt tokigt om någon kommer in och tror att den är briljant, men så är den bara bra.
Ja. Ja, men det där är ju ett bekymmer. Jag vet en kompis till mig som jobbade på byrå här i stan. De fick besök av en person som kanske hade något av en grandios personlighet. Han kom in och erbjöd sina tjänster helt enkelt.
Mm.
Och detta är kanske 10 år sedan eller något i den stilen. Och då så klev han in och så sa han att jag skulle kunna erbjuda er 3D-animationer à la Jurassic Park.
Wow.
Men jag hyr också ut partytält. Och det tog ju ner lite grann trovärdigheten på något sätt. Det är klart att man kan hålla på med 3D-animationer à la Jurassic Park och partytält också, men det är kanske inte helt troligt och bilden av det hela kanske var lite skev.
Mm.
Så. Ja, men lika svårt som det är att lyfta någon som har alldeles för låg självkänsla eller alldeles felaktig självbild, lika svårt är det ju på något sätt att
plocka ner någon
eller att få den att inse att det du gör kanske inte är guld. Det kanske bara är helt okej.
Ja, men är det inte nästan ännu svårare?
Jo, jag skulle nog säga att det är det faktiskt. För den som har den självbilden är ju ganska oemottaglig för kritik.
Mm.
Ser man inte sina egna tillkortakommanden eller fel, då blir det väldigt svårt när någon annan påpekar dem också.
Mm.
För då avfärdar man den här andra som, ja, men du förstår ju mindre än jag.
Mm.
Alltså har jag rätt. Alltså är det här precis fantastiskt.
Så den kritiken värderas ner helt enkelt.
Och som rinner av de här personerna också. Så. Men det är ju ganska få.
Som tur är.
Men de finns. Det gör de. Absolut. Ja.
Mm. Känner ni någon sån person så kan ni väl tipsa oss.
Som vi ska sänka. Har ni själv fler idéer på hur man kan jobba med sin självkänsla och sin självförtroende, så skicka gärna upp dem. Det vore roligt med tydliga konkreta tips. Så här gör jag för att stärka mig eller de som är runt omkring mig.
Eller om du har gjort en resa från en ganska dålig självkänsla och med dåligt självförtroende,
ja,
till att faktiskt ha en god självkänsla och tro på dig själv och det du gör. Det skulle vara fint att få berätta om någon solskenshistoria här framöver.
Verkligen. Ett konkret tips skulle man kunna säga, det är ju det här, och ganska enkelt egentligen, att om man skulle be dig som lyssnar att skriva 5 positiva egenskaper om någon som du känner, så skulle du inte ha svårt att göra det. Det skulle du kunna plocka ihop ganska snabbt.
Mm.
Och då är det faktiskt så att det går att skriva 5 positiva egenskaper om dig också. Även om du själv har svårt att göra det.
Mm.
Så funkar det så. Och det faller tillbaka på det där. Är de andra lika mycket värda, så är det du också. Yes.
Vi har en bokstav idag.
Vi har en bokstav idag också, ja. Just det. Och bokstaven passar ju bra här med självförtroende. Mm. Bokstaven M. Varför passar den med självförtroende?
Det får du berätta.
Jag bara, ja, jag vet inte. Jag tycker att en M står ju så stabilt där. Alla tre fötterna i jorden, tror jag du sa, Simon, till mig häromdagen.
Ja.
Ja, och det har den ju ibland i alla fall. Ibland så har den bara två fötter i jorden, men ibland har den tre.
Det är ändå majoriteten.
Ja, majoriteten av fötterna, tänker
jag. Ja.
Två eller tre fötter. Stabilt M, och det kanske är liksom det jag kopplat till självförtroende. Den puttar man inte på. Utan,
ja, den välter inte av sig själv.
Nej, det gör den inte. Utan står ett M där. Så, ja, men jag håller med. Det är inte tråkigt. Så därför valde vi M kopplat till det här. Det är ju en... alla bokstäver är gamla här, så det är en gammal bokstav.
Det är ju ett upp och nervänt V. W, ja, alltså.
W och M påminner rätt mycket om varandra, och de har samma bakgrund också. Men vi ska inte gå in på W här nu riktigt. Men det kommer från grekiska bokstaven my, och som har sitt ursprung i en fenisiskt tecken och som heter mem, och som är kopplat till egyptiska tecknet för vatten också.
Mm-hmm.
Och då kan man tänka sig här, vågor plötsligt kan vi ju se i M-et.
Mm.
Så att vatten och vågor kanske det har lite grann att göra med. Och M används till ganska mycket. Det är ju lite rolig bokstav på det viset att versala M i förkortning står för megawatt och så här. Det betyder ju miljon då.
Mm.
Medans gemena M, lilla M, står för milli istället. Så att det är liksom samma bokstav har använts till väldigt stora, miljon och tusendelar.
Mm.
Skojigt.
Och sen används det för att markera mötesplats.
Det gör det.
På gamla vägar.
På gamla vägar.
Men det har inte alls med det att göra.
Nej, det var ju, det skulle jag komma tillbaka till sen. Men ja, nu tog du det, bara knyckte det. Det är också en person i James Bond.
Mm-hmm.
Mm. M är ju hans uppdragsgivare. Kvinna nu i de senaste versionerna.
Mm. Ja. Jag är inte hemma.
Nej, på du är Bond inte hemma i Bond. Nej.
Men visst är det också en vad säger man, en siffra eller så i den romerska talserien.
Japp, tusen.
500, aha, tusen. 500 tror jag
det var. Ja, nej. Det är en annan bokstav.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vilken just. Det kanske är L som är 500. Ja, M är 1000 i alla fall.
Okej.
Okay. Mm. Och det är ju också ett mått i typografi. I webbtypografi till och med.
Absolut.
Ja. Då skriver vi det ofta EM.
Mm.
Men det härstammar från samma sak. Och kopplas tillbaks egentligen till måttet på den gjutna bly typens höjd. Så att det är egentligen därifrån vi får det.
Mm.
På svenska heter det måttet fyrkant, och sen så är det egentligen då versala M, och därför heter det M på engelska.
Visst är det så att M är den bredaste, eller det bredaste tecknet i alfabetet, både som versalt och gement?
Ja, det skulle ju kunna finnas någon variant av ett typsnitt där någon annan bokstav breder ut sig mer.
Mm.
Man skulle kunna tänka sig en skript där ett S till exempel swishar iväg åt båda hållen, eller ett F slänger ut sig.
Mm.
Så. Men anledningen till att jag har gett ett mått är ju för att det är lika stort åt båda hållen, så att säga.
Mm.
Ganska svensk, gamla svenska fyrkant här rör från det, att då vet vi att ja, men det är en fyrkant högt och brett samtidigt på något sätt. Ja, så bokstaven M, trevlig, stabil, vacker, och kan ju då gå ner i mitten också hela vägen, och ibland gör den det och ibland gör den det inte.
Mm.
Har du några favorit-M som du har snott runt i världen? Ja, jag börjar med en, för jag tänkte på mötesplatsen, M-et. Det var ju min ena bild.
Ja.
Sån här M som jag direkt får i hjärnan när jag tänker M.
Ja, den tänkte inte jag på förrän alldeles precis nu faktiskt. Nej. Det kanske var därför den kom lite spontant där.
Kanske. Jag kom på att vi pratade om P sist, och då hade vi parkeringsskylten
med. Ja.
Och då kom jag på, ja, men vi har ju M i trafiken också.
Mm.
Så att därför så dök den upp hos mig.
Mm. Jag kan inte säga att jag har något speciellt favorit M annars. Men det var ett varumärke som dök upp ganska direkt i mitt huvud när vi bestämde oss för att vi pratar om M.
Mm.
Och det var inte det varumärket som man tänker sig och som de flesta säkert hade gissat. Utan det som jag först fick på huvudet var Marabou.
Marabou M.
Mm.
Men det ligger ju ganska långt fram i tanken. Och man kan nästan se det framför sig direkt i skallen.
Mm.
Ett lite skriptigt M.
Ja, samtidigt som det inte är så tunt. Nej. Som man ofta tänker.
Nej, just det.
Skript annars.
M har ju, det har ju Marabou använt. M har ju nästan en, alltså det är ju en konsonant, men den har ju nästan en vokal möjlighet.
Mm.
Det går ju liksom att säga länge.
Att ljuda på det.
Ja, precis. Och det är inte så många konsonanter som det funkar på.
Nej.
Det är ju M och N och H kanske. Men då ligger man ju egentligen kvar på Å.
Mm.
Så att ja. Det är fint också. Mm. Ja, jag tänkte på ett annat M också. Och jag vet inte, det kanske har med min höga ålder att göra. Men det jag tänkte på Motormännen.
Just det.
Ja. Ja, ser deras M ut? Ser du det framför dig? Skulle du kunna beskriva det?
Ja, inte glasklart. Men jag vet ju exakt var det var någonstans. För när man var liten och åkte bil så hade man ju alltid en kartbok i handskfacket på bilen. Och den var ju från Motormännen. Och ja. Det var en sån, ett sånt M på den kartboken på framsidan eller omslaget. Det minns jag. Men inte så att jag kan återge.
Vad var det för färg på kartboken?
Jag tror att det, som jag minns det så var den antingen, vi har haft flera stycken, men röd.
Oh.
För att röd är Motormännens färg i så fall.
Ja, precis. Ja, men alltså exakt så var det och är det. Röd bakgrund och vitt M.
Mm. Ja, så minns jag det också, men jag kan inte uttala mig om någon form.
Nej, det är ganska så, de skevar lite benen isär, så att det är.
Mm.
Och sen så är det tre vita kronor över M:et också.
Just det.
Mm. Så att den dök upp ganska snabbt.
Mm.
Som logga. Ja.
Till och med före den här sista som vi ska prata om.
Jag tror att jag fastnade mot men det var det till och med före den.
Ja.
Ja. Ja. The Golden Arches. McDonald's.
Yes.
Mm.
Den är ju svår att missa nu för tiden.
Ja.
Man kan inte prata om M utan att nämna McDonald's.
Nej, det går faktiskt inte.
Om vi pratar om varumärken i alla fall.
Nej.
Jag vet inte om den är vacker. Det är ju så förknippat med så mycket saker. Det är svårt liksom att rycka den ifrån det.
Ja. Ja, men det är svårt att ta bort allt man känner kring McDonald's.
Mm.
Och det har ju gått ifrån, alltså när man var långt ner i tonåren så var ju McDonald's fantastiskt.
Mm. Ja, det var ju fest.
Precis. Det var ju det bästa. Och det var också där man först, det var liksom till McDonald's, det var de första gångerna man själv gick med sina kompisar och käkade så på något sätt. Så att man har ju liksom den känslan för McDonald's.
Mm.
Sen har man ju en helt annan känsla av slabbig snabbmat. Kanske också vid andra tillfällen som kommit senare i livet.
Mm.
Men
väldigt många har ju faktiskt också jobbat eller liksom haft sitt första jobb,
ja,
inte alltför sällan heller, på McDonald's. Så då tror jag att man har en upplevelse kring det också som påverkar,
absolut,
varumärket väldigt mycket. Jag har själv aldrig jobbat på McDonald's så jag vet inte hur det är.
Nej.
Eller hur det påverkar. Men jag kan tänka mig att det gör någonting.
Ja, det tror jag. Nej, jag har inte heller jobbat på McDonald's. Men tror att de är ganska duktiga på att jobba med ungdomar.
Ja, det tror jag också.
Så att jag, det är min bild av det hela.
Mm.
Men jag måste ju säga att jag tycker ändå att de här gyllene bågarna är ganska smarta till McDonald's. De,
Men är det två vissna pommes frites?
Är det två vissna pommes frites? Det kan vara det. Eller två extremt spänstiga pommes frites som när man släpper dem så bara drar de upp igen.
Ja, det har jag aldrig upplevt tror jag.
Nej, inte jag heller. I tanken. Jag vet inte om det är tänkt från början att det skulle vara så. Det har jag inte koll på. Är det någon som har koll på det?
Jag har lite koll.
Du har lite koll?
Jag gjorde faktiskt en sökning på webben efter McDonald's-logons evolution.
Okej. Okay.
Men jag kan inte hitta några spår i den visuella evolutionen att det skulle vara pommes frites.
Nej.
Nu har jag inte läst någonting utan bara sett en tidslinje liksom med varianter på logotypen och fäst på den här tidslinjen. Och den lägger vi såklart upp på toppformpodd.se, den bilden. M-et har ju i sin form egentligen varit intakt ända sedan 1962.
Okay.
Om den här bilden stämmer. Ja, det är oklart. Det är viktigt med källkritik och sånt.
Ja, just det.
Det har jag inte brytt mig om överhuvudtaget här.
Nej.
Sen 62 så är själva de här bågarna då likadana eller samma form. Sen så har det varit lite så här upphöjning eller liksom emboss effekt ett litet tag mellan 92 och 2000 om jag ser rätt här. Och sen tillbaka 2003 fram till 2006 igen.
Mm.
Och det har även varit någon form av skugga på det här.
Under är det med färgerna? Är det...
Ja.
Rött och gult?
Rött och gult, men sen 2007 så är det någon lite mörkgrön.
Ja, just det.
Platta bakom, åtminstone på den bilden som jag kikar på nu. Jag vet inte hur ny den är heller. Men den gröna färgen tycker jag man känner igen från restaurangen också.
Mm.
Mm.
Frågan är om det är just i Sverige som den gröna finns, eller?
Ja, jag vet inte. Nej. Jag upplever ju inte som att den här bilden som jag tittar på är svensk.
Okay.
Men det är möjligt.
Ja.
Men den gula färgen har väl kanske justerats något också genom åren. Men det var mellan 68 och 75 i så fall enligt den här bilden som M-et hade en mer orange nyans än både tidigare och efter.
Ja.
Och de tre första varianterna innehåller inte den här gyllene bågarna överhuvudtaget utan är helt annorlunda. Ja. Men det kan ni kika på vår webb där.
Kika på det så får ni lite mer M. Var vi nöjda med M där?
Jag tror det.
Ja, säg inte mer om det.
Nej.
Var vi nöjda med toppformpodd? Överhuvudtaget för idag?
Ja, jag tror det också.
Jag tror det också. Vi kommer tillbaks och som sagt, har ni idéer på ämnen, aktuella trender som vi skulle prata om, skicka upp dem till oss så ska vi försöka få med det också. Annars hörs vi om ett tag igen.
Mm. Hej hej.
Hej.
Lyssna på podden Toppform av Leif Stålhammar och Simon Sandgren. Toppform presenteras i samarbete med linjen Grafisk form och kommunikation på Södra Vätterbygdens folkhögskola. Har du synpunkter eller frågor om avsnittet får du gärna höra av dig på Facebook-sidan Toppformpodden. Och gillar du podden blir vi glada för bra betyg i din poddapp. Mer info, bilder och länkar hittar du även på toppformpodd.se.